början av april kom påven Franciscus apostoliska uppmaning Amoris Laetitia. Och det var ett resultat av två biskopssynoder med fokus på familjen. Då kom den ut på 6 språk och nu kommer den snart på svenska. Med mig idag har jag översättaren Ylva Kristina Sjöblom. Hej och välkommen.
Tack.
Amoris Laetitia på italienska är närmare 300 sidor lång. Det måste ha varit ett hårt arbete.
Ja, det var det verkligen. Det var det verkligen. Det var någon som sa när jag funderade på att åta mig det, så sa att det var ett självmordsjobb. Och ibland har jag tänkt att det var nog rätt det där. Men jag vet inte. Som en liten termit så tar man sig igenom svårigheterna i alla fall till slut.
Ja. Du har suttit hela sommaren kan jag tänka.
Ja, sen i maj har jag suttit. Det har varit svårt därför att som du sa så finns det ju flera utsagor eller flera versioner på olika språk. Och först så började jag med att översätta från spanska för jag tänkte att det måste väl vara det han har skrivit på. Men sen så fick jag höra att det var italienska han hade skrivit det. Då tänkte jag, då kan jag lika gärna översätta från ett språk som jag har lite mer vana på. Så då började jag översätta från franska. Och sen har jag haft en tysk version också med och en tysk och en fransk och en engelsk och en spansk. Så det har varit, jag har fått liksom kryssa mellan dem där. För att det är väl engelska som skiljer sig mest åt faktiskt. För där kan de andra ha väntan så har de hopp. Och de kan också förkorta och dra andra slutsatser än vad som finns i den andra. Jag skulle tro att den mest pålitliga versionen är den tyska och den spanska. Men den franska hade till exempel rättigheter där alla andra hade skyldigheter. Så att jag har ju fått sålla liksom och få ihop någon version som jag uppfattar som riktig.
Du har ju tidigare översatt påvliga skrivelser till svenska. Var det extra svårt att översätta denna?
Ja, det var det. Dels var det omfånget. Så i regel när man översätter en författare så kommer några sidor kommer man in i författarens stil och då vet man hur man löser vissa svårigheter. Men i det här fallet har det varit så kolossalt mycket citat så att man kommer liksom aldrig in i någon viss stil. Och sen är det ju sådana här saker som jag har gjort citaten. Allting finns ju inte översatt till svenska och även om det är översatt till svenska så kanske det inte alltid fungerar och sådär. Och även när det gäller bibelcitat till exempel. Kärleken avundas inte, står det på engelska och franska. Men i den nyare svenska översättningen står det kärleken är inte stridslisten. Så då får man ju plötsligt skriva en not och hänvisa till Bibeln 1917 och så. Så det, ja, det var väldigt mycket pyssel med det här måste jag säga.
Min erfarenhet är att en text rotar sig djupare när man översätter den än när man endast läser den. Är det så att den har lämnat spår i dig? Är det någonting som du verkligen har tagit till dig i den?
Alltså, jag har väl haft ett ganska tekniskt förhållande till texten. Eftersom jag varken har familj eller har varit gift eller är gift så berör inte de här frågorna mig så där på det väldigt personliga planet. Men jag tycker det finns mycket klokt, som rent allmängott som han säger om mänsklig samlevnad och att försöka se varann och ge varann utrymme att finna still och bekräfta och så. Så det finns väldigt mycket som är bra i den tycker jag.
Är det något kapitel du särskilt rekommenderar?
Det fjärde kapitlet det är ju väldigt mastigt med väldigt mycket tankar och idéer. Men personligen så tycker jag det sista kapitlet faktiskt, kapitel 9, är väldigt fint. Från att han har talat om hela tiden hur paret liksom finns till för varandra så plötsligt så talar han om att efter en tid kommer en befrielse i parets relation och där de inser att de inte äger varann utan att det är Gud som är det djupaste grunden i de bägge två. Det där binder han ihop väldigt fint tycker jag på slutet.
Amoris Laetitia har blivit väldigt diskuterad och kommenterad. Vilket tycker du är påvens kärnbudskap?
Jag uppfattar det lite grann som en polemik mot den nuvarande samhällsordningen med där man har svårt att fatta definitiva beslut och antingen inte anser sig ha råd att gifta sig eller inte förstå vad det ska vara bra för eller så. Så att han vill liksom hamra in budskapet att kärlek är familjen och kärleken i familjen är samhällets urcell. Och han talar ju också liksom om familjen som en bild av treenigheten. Han lyfter upp äktenskapet till en jämbördig kallelse i förhållande till klosterlivet eller eremitlivet eller annat. Han betonar att även svårigheter i äktenskapet och sådär är en andlig väg. Familjens betydelse faktiskt som en urcell, det är nog det viktigaste budskapet han kommer med. Påven säger i början av det här att man inte ska läsa allting på en gång. Och det tror jag är en riktig rekommendation, därför att det är en ganska mastig text om man vill läsa den från första till sista sidan. Det är många upprepningar och i början kan man kanske irritera sig på det där. Men sen så tänker jag att påven är ju faktiskt pedagog. Och man säger ju att repetitio mater studiorum, att variera tjat i resultaten, som man säger, många lärare. Och lite grann ligger väl i det att han gnuggar in det han vill ha sagt på många olika sätt. Därför kan ju texten kännas lite tung här och där. Men jag tror att om man tar en bit i taget och verkligen reflekterar så tror jag att den kan ge ganska mycket.
När tror du att den kommer nu på svenska? När är den färdig i tryck?
Alltså det har jag ingen uppfattning om. Därför att de ska ju byta förlagsredaktör den 1 oktober. Och sen är det ju en period nu när man ska språkbearbeta och sen faktagranska och så. Så jag har ingen uppfattning alls hur lång tid det kommer att ta. Men det vore ju bra om den var färdig till jul, tycker jag.
Tycker du att det är en bok som även icke-katoliker kan ha glädje av som en hjälp till familjelivet?
Då ska de inte vara särskilt fördomsfulla, utan då måste de nog läsa med öppna ögon den djupaste dimensionen av vad han vill säga om familjen. Men annars så kanske man kan få en uppfattning om att det är en man från en medelhavskultur som pratar och som också har en viss ålder. Man kan inte alltid som nordbo känna igen sig i resonemangen, och det måste man kanske ha klart för sig. Att han faktiskt talat i hela världen med väldigt olika utvecklingsnivåer. Så att man måste ha det klart för sig, tror jag, men annars så kan man säkert ha glädje av den.
Tack Ylva Kristina Sjöblom för ditt stora arbete och för att du berättade om det idag.